Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Nu får vi lyssna in Jan Eliasson som är en av Sveriges främsta diplomater genom tiderna och har ett CV som är helt brutalt. Lyssna in det här. Han har varit Olof Palmes rådgivare, Sveriges FN-ambassadör, utrikesminister, vice generalsekreterare i FN. Ja, han har verkligen ett brutalt CV och träffat de absolut tyngsta i världen och suttit i de mest komplicerade förhandlingarna som finns också. Han har räddat extremt många liv och det här avsnittet pratar om just förhandlingar och kraften av ord. Vi går in på utvecklingen i Ukraina. Vad händer om Trump blir president? Vi pratar om Ryssland, Kina, Europa, krisen mellan Iran och Israel, Hamas. Vi pratar också om risken för ett tredje världskrig. Det här är Jan Eliasson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Slam Gang Spartan with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jan Eliasson.
Tack så mycket.
En stor, stor ära att du har tagit dig hit faktiskt för en andra gång. Otroligt glad att du är med.
Det är roligt att vara tillbaka och det var roligt att så många lyssnade på din podd. Vår podd.
Ja. Verkligen. Jag lyssnade på det också, det avsnittet nu, för någon dag sedan, inför liksom, det här avsnittet också. Och jag bara, det var så otroligt, otroligt bra, men det var så speciellt. Vi spelade in det 2019, och bara under de här åren, alltså det har hänt så mycket.
Ja, verkligen.
Det har hänt så otroligt mycket.
Oerhört.
På de här åren.
Inte i rätt riktning på många sätt också.
Nej, det fanns ingen pandemi, det fanns ingen... inget Ukraina-Ryssland-krig. Det fanns inget... hela den här grejen med Gaza hade inte skett. Miljöförstörelsen, du har ju varit med och satt upp 2030-agendan. Men det är en fråga jag har sen. Och ungefär nu är 5 år kvar av det du satt upp för ett gäng år sedan.
Ja.
Hur känns det? Är vi nära att klara av det eller inte? Men det finns... det är så mycket som har hänt. Och faktiskt, som du säger, det mesta dels... är faktiskt AI har ju kommit nu också som ett stort hot och möjlighet.
Nej, jag märker det för att jag har försökt hela mitt liv att försöka se hoppfullt och optimistiskt på vart vi är på väg. Men det har blivit allt svårare att hålla kvar den där optimismen. Och jag anstränger mig för att hitta hopp som man också måste mobilisera för att orka. Men det är svårare och svårare för att det går åt fel håll både när det gäller krig och konflikt, brist på diplomati och fredliga lösningar. Och naturligtvis klimat- och miljöfrågorna är uppförsbacke också. Och till och med, vill jag säga, på senare år ökande oro för demokratin och demokratins hälsa.
Ja, när vi spelade in det här avsnittet då var jag i alla fall en jag har inte den erfarenheten du har, men jag tog ju demokratin totalt för givet då, ja, när vi spelade in 2019. Och nu, jag är ju fortfarande en lekman, men nu tar jag inte för givet.
Nej.
Efter det som har visats senaste tiden.
Ja, både i USA, i en klassisk demokrati och många länder i Europa, och tilltron till demokratins traditioner och mekanismer har minskat kraftigt. Så att vi, varje generation måste erövra demokratin.
Jag skulle vilja ta ett citat som du har sagt också, som jag vet betyder mycket för dig. Men, och det lyder att det är först när han började vara personlig, han började erövra världen. Skulle du kunna förklara vad det här citatet har betytt för dig?
Jo, jag har ju ibland fått analysera varför man lyckas eller misslyckas i förhandling. Vi talade om det i vårt förra samtal, Alex. Och jag gav då 4 skäl till varför jag lyckas eller misslyckas i förhandlingar. Och det är ordets betydelse, det har vi delvis varit inne på nu, från Sudan. Det andra är tidpunkten man väljer. Det tredje är kulturförståelsen som man måste ha och visa respekt för. Och det sista och senaste, sista och avslutande är vikten av personlighet och din egen personlighet och din personliga relationer. Och där finns då denna faktor, nämligen att våga vara personlig. Jag läste det i en bok någon gång som förklaring till varför en ung man blivit framgångsrik. I Stockholm faktiskt, jag tror det var Eivind Jonsson som skrev den romanen. Och då stod det på en rad någonting som etsade sig fast på min ögonhinna, hornhinna. Nämligen, det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen.
Mm.
Det vill säga, vikten av att visa vem du är, visa vilka värderingar du drivs av, våga vara personlig, lämna ut lite grann av din egen värderingsskala och stå för den. Och på därmed väcka också personlig känsla hos den andra parten. Och det går lite som emot den här lite kyliga bilden av diplomati och diplomater, att inte våga vara personlig. Men jag har hela mitt liv sett det som viktigt att också ta det där extra steget och göra någonting som är lite oväntat. Gorbachev-mötet var ju ett av de roligaste exemplen.
Där menar du det med kyrkorna?
Ja.
Kan du inte dra den storyn också? Den tycker jag är fantastisk. Jag älskar den.
Jo, det var, vi förhandlade då avgränsningen i Östersjön mellan Sverige och Sovjetunionen på den tiden. Och det var en förhandling som hade pågått i många, många år. Och vi kom ingen vart. Men till slut så satt vi i Moskva. Ryssarna fortsatte att insistera på att man skulle räkna avgränsningen från fastlandet till Sverige. Du säger från landsort, Grisslehamn, Stockholms skärgård och så utåt. Och jag kommer så väl ihåg att Olof Palme var så arg för det. För då skulle hans sommarställe i stort sett kapas av rysk vatten på båda sidor. Men då fick jag ett teatraliskt utbrott i det var i Stockholm, tror jag. För jag sa då till dem, nu får ni sluta med det här. Tror ni att Gotland är en klippö som ligger där ute ensam? Nej, det är en ö med 50 000 invånare, en landshövding och en mur kring sin stad Visby som är på UNESCOs världsarvslista. Och dessutom kan jag tala om för er ogudaktiga sovjeter att det finns 92 kyrkor på den här ön. De blev lite chockade av det här utbrottet. Men det var ju lite grann, inte på ett skämt, men det var för att liksom visa det absurda i deras resonemang. Och de antecknade detta. Vi fick avtalet. Till och med gotlänningarna var helt nöjda med detta. Alla i politiska livet var också nöjda. Så det var en stor framgång för Sverige. Och så träffade jag 6 år senare Gorbachev i Göteborg. Han var inbjuden då, han hade tyvärr avsatts som president. Jag beklagade i högsta grad, för jag tror Gorbachev hade blivit en annan ledare av en annan karaktär när vi senare fick se. Hur som helst, han hade avsatts och han åkte på uppdrag runt om i Europa. Fick 200 000 för sitt föredrag i Göteborg. Jag fick en torr chokladask, men det jag fick var att sitta mellan honom, Gorbachev, och Raisa, hans underbara hustru, och prata om Ryssland och vad som hade hänt. Och då frågade jag honom, lite nyfiken som jag var, vad som låg bakom att göra upp om avgränsningen med Sverige. Och jag erkände att det hade blivit ett bra avtal för Sverige. Ja, jag vet det, sa han. Jag kände på mig att kalla kriget skulle ta slut. Jag ville det. Jag hade varit i Kanada och sett hur en demokrati fungerar. Och jag tyckte framförallt att vi ville ha goda relationer med de neutrala länderna i Nordeuropa, Finland och Sverige. Och eftersom vi hade det där avtalet och det drogs för mig personligen i Kreml, så fick jag en chans då att skicka en signal om vilken riktning jag ville gå när det gäller samarbete med Europa, det demokratiska Europa. Jaha, det var intressant. Det var något särskilt ni kommer ihåg från föredragningen. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Det var något alldeles speciellt. Det var ju så oerhört många kyrkor på ön. Då kom jag att tänka på det här citatet som du frågade om, nämligen att våga vara personlig. Jag hade aldrig gjort det där om inte jag hade läst den där boken där det stod att våga vara personlig. Det var då man började erövra världen.
Det är ju fantastiskt. Vad overkligt det känns det där nu. Att vi bara hade den relationen med den som styrde nutida Ryssland. Sen kollar man hur läget är just nu. Det är ju väldigt långt ifrån.
Nej, det är ju nedfryst fullständigt nu. Och det är överhuvudtaget ett problem som jag ser i dagens värld. Det är ju hur diplomatin befinner sig i djup lågkonjunktur. Det är knappt som man kan ha samtal mellan olika parter. Amerikanska utrikesministern ställde in ett oerhört viktigt besök i Kina därför att en kinesisk ballong hade funnit vägen över USA. Det visade sig vara en ganska oskyldig form av ballong. Men hur som helst så ställde man in då, och det tog lång tid innan den här dialogen sattes igång. Det var till och med mer utav dialog under kalla kriget, vill jag hävda. Då visste man vad man hade varann. I Europa hade vi avtal om att varje manöver skulle man ha observatörer på, både i öst och väst. Man hade telefonnummer till alla nyckelpersoner om det skulle vara någon risk för missuppfattning eller olyckshändelse. Idag lever vi i en situation där dialog anses vara ett pris man ska ha. Jag tycker att dialog och samtal, det är ju diplomatins verktyg, ordet som man måste använda. Och det är trist att nu det är så nedkylt fullständigt mellan stormakterna och även mellan oss olika europeiska stater och viktiga andra stater. Det är klart att Ukraina-kriget är så fruktansvärt och så farligt att vår dialog med Ryssland naturligen är väldigt dålig. Däremot tycker jag faktiskt att man ska upprätthålla kontakter med Kina och andra aktörer för att de är viktiga aktörer i världen och stå för sina åsikter, inklusive mänskliga rättigheter naturligtvis.
I det fallet att Donald Trump är president, som det är en relativt stor sannolikhet att han nu också kan bli, och han antingen försvagar NATO kraftigt eller går ur NATO. Hur skulle det här påverka Sverige och Sveriges säkerhet?
Jag tror att allt fler krafter både i USA och utanför USA anser det så viktigt att USA inte lämnar detta samarbete. Att de faktiskt tar vissa åtgärder som ska förhindra det. Det som inte är känt så mycket som det borde vara, det är att amerikanska senaten ska godkänna om USA ska lämna NATO. Och jag tror faktiskt inte vi kommer, hur den slutar med valet i november, att få en senat som går med på att lämna NATO. Det finns för hela det demokratiska partiet som kommer att gå emot detta, men också delar fortfarande av det republikanska partiet. Även om det republikanska partiet tyvärr har börjat bli som en kult kring Donald Trump. En kultledare betvivlar man inte. Det är därför det är så lite opposition från republikanska partiet mot det ganska skräckenjagande programmet som Trump står för. Så att senaten har nu beslutat att ett NATO-medlemskap ska bestämmas av amerikanska senaten. Igår, eller häromdagen, så kom NATOs generalsekreterare fram med ett förslag om stöd till Ukraina, där man ska ha en beslutsmekanism som snarare flyttas till NATO än från USA om stödet till Ukraina. Hittills har det varit en USA-ledd process. Och nu flyttar den kanske över successivt. Jag vet inte hur det slutar, men det är bara ett tecken i tiden att man vill ha det så. Om han ändå gör så, att han stoppar stödet till Ukraina, ja, då har vi en kris för NATO. Det ska vi inte förneka. Och då måste vi ställa oss frågan vilka konsekvenser vi måste dra som europeer. Och jag kan inte komma fram till annat än att Europa då måste göra mer. Stärka det europeiska samarbetet, både inom EU och NATO.
Mm.
Stärka den europeiska grenen. Visa att vi 550 miljoner människor, välutbildade och lever i demokratier, att vi har kraften att fortsätta att bli en geopolitisk aktör. Om Europa nu skulle försvagas, så många av de krafter som nu ger sig in i Europavalet som betvivlar EUs värde, om Europa skulle försvagas, då blir också demokratierna försvagade.
I
världen så gäller det nu att demokratierna har en förkämpe som respekteras och sen respekterar sig själv. Och det måste Europa göra. Och det innebär att, som sagt, vi måste ge Europa, både EU och NATO, mer muskler. Och visa att vi kan vara en egen geopolitisk aktör. Vi har tyvärr vant oss allt för mycket vid att vi har, och det ska vi glädja oss över och vara tacksamma över, att USA har spelat den roll de har spelat. Men om de inte vill spela den rollen i en central fråga som handlar om, inte bara om folkrätt, inte bara om att undgå folkrättsförbrytelser, utan handlar om demokratin. Det är en demokratisk stat som har angripits av en totalitär stat. Om inte Europa då ställer upp för detta, då har ju vi också faktiskt försvagat demokratin, vill jag hävda. Mm. Så att det är vi står inför detta år, ett år då vi bör på något sätt tänka oss in i värsta fallscenarios. Hoppas att det snarast blir bästa fall. Men vi måste vara beredda på det.
Men vad är det värsta fallet då? Berätta det värsta scenariot, som du säger.
Jag måste fråga mig till slut om hopp.
Jag frågar dig också.
Om du frågar mig om hopp senare. Jag vill inte sluta på det här.
Nej, jag har ett gäng. Vi har tid kvar.
Ukraina måste bevara sin självständighet. Och Ukraina måste fortsätta som demokratisk stat. Ukraina skulle jag oerhört gärna vilja se i EU, för övrigt, att vi ska vara tydliga på det. Och sen ska de själva få välja sin säkerhetspolitiska lösning. Om det inte skulle ske, ja, det är ett värsta fallscenario. Och det är ett värsta fallscenario som rör oss också. Fråga de baltiska staterna, fråga Polen, fråga Finland. Och vi bör fråga oss själva. Så att finns det ett värsta fallscenario i Gaza-krisen som vi inte har talat om än så länge. Men där är det ju en stor risk för att Gaza-Israel-krisen kan övergå i en Västbank-kris väldigt snart. Det kokar på Västbanken. Och för det andra kan det bli en kris mellan Libanon, Hezbollah, och Iran. Och för det tredje kan det bli en kris kring Röda havet och Suezkanalen. Och för det fjärde kan det, och det är värsta fallscenarios verkligen, Alexander, det kan bli en kris mellan Iran och Israel. Och kanske då därmed också Iran och USA. Så att det finns två stora härdar nu som riskerar att leda till ännu större konflikt. Ukraina och Mellanöstern.
Förstår. För att då blir det, och Iran har ju också kärnvapen och styrda.
Nej, det har de inte. Nej, Iran har inte kärnvapen. Israel fruktar att de ska skaffa kärnvapen. Men de har inte kärnvapen.
Mm-hmm. Men Israel har kärnvapen?
Israel har kärnvapen.
Okay.
Så att där har du också något jag tänker på. Om du vill leta efter värsta fallscenario.
Det finns, ja. Nej, jag fattar. Det är två fronter som man behöver styra upp och som man fruktar. Och det är USA, det är Iran, Israel, Iran, USA och sen är det Ryssland, Europa, Ryssland, USA.
NATO, Ryssland, NATO.
Ryssland, NATO. Ja.
Och sen för att nu lägga lök på laxen här så tillkommer den existentiella krisen med klimatfrågan. Klimatfrågan som vi aldrig får glömma.
Som så vi nästan nu det... har glömt bort lite grann. Jämfört ja, med visst, för att det har dykt upp så många kortsiktiga saker som har skett.
Ja, och det får vi aldrig göra för att den är just existentiell. Och det som också vi ska komma ihåg och vara ganska stolta över det är att faktiskt EU, Europeiska unionen, har varit drivande i klimatfrågor. Det har betytt väldigt mycket för internationell medvetenhet om klimat- och miljöfrågorna. Det är EUs engagemang. Och det är också nu ifrågasatt från de grupper som nu ger sig in i det här valet och vill försvaga.
En fråga till om Sverige bara. Och det är det någonting med dagens politiker, du får välja dagens regering. Är det någon fråga som du ser att man missar? Är det något som du ser man gör måste väcka upp eller man gör fundamentalt fel på?
Nej, men jag vill faktiskt upprepa vad jag just sa. Om civilförsvar, om cybersäkerhet, om informationssamhällets effekt på oss. I krigföring så tycker jag ett uppenbart fenomen som vi måste anpassa oss till och själva utveckla kapacitet på, det är ju drönarskrigföringen. Du följer utvecklingen kring Ukraina och Ryssland nu. Det är ju varje dag som drönare används i krigföringen. Och jag tror inte många av de europeiska staterna har den beredskapen på krigföring. Jag hoppas att vi kommer till det stadiet. Men jag tror man ska satsa framförallt mycket, mycket, mycket mer på att göra hela det svenska samhället motståndskraftigt. Mm. Och det handlar om infrastruktur. Jag tycker våra järnvägar är i sorgligt skick. Jag tycker posten och annat fungerar dåligt. Jag tycker överhuvudtaget våra myndigheter inte genomför det som vi normalt förväntar oss av samhällsservice från statens sida. Vi har överlämnat för mycket. Genom privatiseringar och avregleringar till olika intressen. Och vad som då har hänt, det är att vi faktiskt avhänder oss ansvar. Vi vet inte längre vad ansvaret ligger för olika problem. Utan folk skyller på varann. Myndigheter skyller på varann. Vi ska ha ett glasklart krav på att grundläggande samhällsfunktioner ska staten ha ett ansvar för. Och ta ansvaret för. Och vara organiserad för att klara. Jag tror vi gjorde misstag på 80-90-talet som lät hela den här vågen gå igenom. Det innebär inte att jag är den största anhängare av frihandel och privata sektorns dynamik och dynamism. Den ska finnas för sig, men vi ska också se till att vår samhällsservice fungerar. För att om den inte fungerar, då skapar vi också grund för ett missnöje hos människor över att inte saker och ting fungerar. Vare sig det är elpriser eller järnvägsresor eller posten eller vad det nu är. Då säger man, vadå? Jag betalar ju skatt, varför fungerar inte det? Och då är det missnöjespolitiker som kan använda sig av detta till att med enkla lösningar försöka få en förändring till stånd som ingalunda leder till någon förbättring. Så att vi har mycket som står på spel nu och jag märker att jag får allt större intresse i hur även Sverige fungerar. Inte bara hur världen fungerar. För att vi måste visa att Sverige är ett land som fungerar väldigt väl och som vi står upp för att bygga upp på det sätt som våra föräldrar och mor- och farföräldrar ville när de skapade det Sverige som vi, i alla fall de flesta av oss, är så stolta över. Och där har vi ett ansvar. Och det innebär till exempel att se till att vi är tillräckligt motståndskraftiga även för kriser.
Nu, det har varit en stor, stor ära att ha med dig. Och en sista fråga då. Hur går dina tankar för din egen framtid? Vad vill du lägga tid på? Är det någonting
Då ska jag passa på, när du ändå gav mig en chans till en extra fråga här, att bara peka på att även om jag har haft en dyster ton här, ett budskap i moll, så vill jag säga det att jag ändå inte i grunden är pessimistisk om vår framtid. Jag tror faktiskt att det finns sådana faktorer för hopp som gör att vi kan se framtiden an med viss tillförsikt. Jag tänker framförallt på den enormt viktiga faktorn som handlar om kvinnors totala frigörelse. Kvinnors och flickors chans, den är inte fullbordad. Vi har kommit en bit på väg i Sverige och Norden, men ingalunda ut i världen. Titta bara på Afghanistan. Men den kraften som finns i kvinnans frigörelse, det är något som både män och kvinnor ska välkomna och arbeta för. Det är en stor hoppfaktor. Det andra faktorn är unga människor. Jag har gått runt till mina barnbarns skolor under de här åren sedan jag kom hem från FN. Och det är en fröjd att träffa unga människor. Adolf Fredrik, 11-åringar. Täby, 15-åringar. Näsby Parkskolan, samma ålder. Och märka då miljöengagemanget. Frågor om krig och fred. Hopp om framtiden, vilka utbildningsvägar de ska gå, moraliska frågor. Helt rätt. Vi ska arbeta inte bara med unga, utan inte bara arbeta för unga. Vi ska också arbeta med unga. Vi ska försöka engagera människor. Det är de som ska springa med den demokratiska stafettpinnen. Det är de som ska känna att de är med och skapa nästa samhälle. De ska inte sitta och göra krigsspel och sådär, utan de ska vara med och fråga, tala om sin utveckling och miljö och andra frågor som de får ansvar för sen. Och sen tror jag ju på kunskap också. Kunskap. Vi måste jobba för att Sverige är en fortsatt kunskapsnation. Europa är en fortsatt kunskapskontinent. Och sen för det fjärde hoppas jag vid Gud att vi väljer internationellt samarbete. Att vi återställer FN till det borde vara. Att vi satsar på ett FN och att de medlemsstaterna där tar FN på allvar. Och att alla inser att världens viktigaste ord, avslutningen i min bok, världens viktigaste ord är ordet tillsammans. Det finns inget ord som är så viktigt nu som att vi måste inse att det är bara tillsammans som vi löser problem. Till och med på det personliga planet, skulle jag säga. Men även i det professionella livet. Nästan alla områden som jag har jobbat med är det teamwork, uppdelning av ansvar, glädjen över att se andra aktörer, FN, ja, men det är också regeringar, det är näringsliv, det är civilsamhälle, det är media, det är massa aktörer som ska in. Och det är tillsammans, när man hittar det där budskapet och kan övertyga om att gå den här vägen framåt, som vi kan göra någonting. Och vi måste återställa detta i en värld som nu blivit allt mörkare. Och jag känner verkligen behovet av att mobilisera goda krafter. Mm. Och det hoppas jag att du och ditt program kan bidra.
Stort, stort tack att du kom hit. Superintressant att höra på dina tankar. Och det är ju så otroligt mycket som har hänt bara sedan du och jag pratade senast, 2019. Och ja. Det ska bli både spännande och läskigt att se bara vad de kommande 2, 3, 4 åren har att bjuda på.
Vi har ju träffats vart 5:e år. Vi kanske ska ha en dejt om 5 år då. Igen.
Det tycker jag.
Får vi se vad vi har åstadkommit och vad som hänt i världen. Men vi får hoppas på det bästa. Och ja, man får aldrig ge upp. Man får aldrig ge upp heller. Det är ovärdigt att ge upp.
Stort, stort tack att du kom hit. Och jag lägger också länk till din bok här i också. Man vill veta ännu mer.
Ja, vad snällt.
Det är verkligen en bok som... Ja, du har hunnit med mycket saker i ditt liv och träffat många inspirerande personer. Det finns väldigt mycket fina lärdomar i den.
Tack för det.
Stort, stort tack, Jan Eliasson.
Tack så mycket, Alex.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.